Kanske har du känt någon gång ett behov utav andlig väckelse. Är det någon här någon gång som har upplevt och känt att ett behov för andlig väckelse, personlig väckelse i sitt liv? Jag tror att de flesta av oss skulle hålla med om det här. Och jag skulle vilja berätta, som jag sa, om den här Josia och hans reformer. Josia hade en mycket ogynnsam bakgrund. Hans farfar var Manasse, som var den ondaste kungen i Israels historia. Manasse offrade barn åt Moloch i Hinnoms dal, och det står att han utgöt så mycket oskyldigt blod att det uppfyllde Jerusalem från ena änden till den andra. Ja, det var ganska onda tider, mörka tider i Israels historia, kan man lugnt säga. Och Josias far var av samma karaktär, han hette Amon. Och efter bara 2 års regeringstid så mördades Amon. Folket hämnades på mördarna, och därefter så insattes Josia som kung, endast 8 år gammal. 8 år gammal. Israels framtid såg ganska så dyster ut. Här så hade de onda kungar som hade gjort värre saker än vad någon tidigare hade gjort i Israels historia. Och sen så kommer en liten späd kung på 8 år. Och vad kan han göra för att rädda Israel från undergång? Vi ska läsa om det här i Andra krönikeboken 34. Om du har din bibel så får du gärna följa med i Andra krönikeboken 34. Där vi kommer att studera om Josias reformer. Man kan lägga till att innan Manasse dog så hade han dock ödmjukat sig, och han hade ångrat sig och försökt att reformera riket utan att riktigt lyckas. Och kanske hade det här en påverkan på Josia själv. Profeterna Habakuk och Sefania profeterade i början av Josias regeringstid. Och om du läser böckerna Habakuk och Sefania så ser du att deras budskap är väldigt allvarliga. De pratar om att Herrens dag kommer, stor och fruktansvärd. De pratar om att babylonierna ska komma och erövra Jerusalem och förstöra templet och så vidare. Och alla dessa profetiska budskap måste ha haft en påverkan på Josias liv. För vi läser i Andra krönikeboken 34 och vers 3 att i sitt 8:e regeringsår, medan han ännu var ung, började Josia söka sin fader Davids Gud. Nu, 8:e regeringsår, kommer ni ihåg hur gammal han var när han började? 8, så hur gammal är han nu? 16 år. Då började Josia att söka Gud helhjärtat utav hela sitt hjärta. Han hade givit akt på orden i predikaren: tänk på din skapare i din ungdomsdagar. Vet ni, många ungdomar idag har en annan inställning. De tänker att ja, men jag ska leva livet först. Jag ska ha roligt och kul och göra allt som jag bara känner för att göra. Och sen när jag blir gammal, då kanske jag ska börja söka Gud och börja fokusera på honom. Ett livsfarligt bedrägeri som kostar många människor sina eviga liv. Det finns ingen tid som är för tidig att börja söka Gud. Han började att göra det här. Han var 16 år gammal, speciellt. En annan aspekt i det här finner jag väldigt uppmuntrande. Josia hade väldigt dåliga föräldrar. Men trots det så kunde han välja att följa Gud, att söka Gud. Många människor har fått en väldigt dålig start i livet. Och många använder detta också som en ursäkt. I och med att säga att ja, men mina föräldrar har gjort mig så här. Det är på grund av det här som har hänt i det förflutna som gör att jag inte följer Gud, eller jag gör de här och de här sakerna. Men faktum är att Josias liv visar att det måste inte vara så. Ja, även om vi har haft en dålig uppväxt, även om vi inte har fått det som vi borde ha och önskade ha, så kan vi välja att söka Gud ändå. Vi är inte förutbestämda att upprepa våra föräldrars misstag. Hesekiel 18 och vers 20 säger följande ord. Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning och en far skall inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rättfärdighet ska vara hans egen och den ogudaktiges ogudaktighet ska vara hans egen. Vi kan vända oss till Gud oavsett vilken bakgrund vi har, och det är uppmuntrande. Och det ser jag i Josias liv. Det första steget i den personliga väckelsen som Josia hade och som hela nationen hade här var att börja söka Gud. I Jeremia kapitel 29 och vers 13 så säger Jeremia några mycket lovande ord för oss. 29 och vers 13. Han säger: ni ska söka mig och ni ska också finna mig. Om ni söker mig, kan ni texten? Om ni söker mig av hela ert hjärta. Det första steget i personlig väckelse, om vi önskar att ha en väckelse, är att söka Gud av hela vårt hjärta. Och då ska vi finna honom. Vilket löfte. Sök så ska ni finna. Ta tid för Gud. Sök honom på morgonen innan du börjar din dag. Sök honom på kvällen innan du lägger dig. Sök tid med andra kristna. Be tillsammans med dem. Försök att komma till kyrkan så ofta som möjligt, där vi kan umgås tillsammans som kristna, tillbe Gud, stärka varandra andligt. Sök Gud utav hela vårt hjärta. Gud har lovat att om vi söker så skall vi också finna. Det andra steget i Josias reform finner vi i andra krönikeboken 34. Kapitel 34, vers 3 och framåt. Vi läste att han i sitt åttonde regeringsår, medan han ännu var ung, började Josia söka sin fader Davids Gud. Och i det tolfte året började han rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna och kasherapålarna och från de snidade och gjutna avgudabilderna. Balsaltarna bröts ner inför honom. Solstoderna som stod på dem högg han ner. Asherapålarna och de snidade och gjutna avgudabilderna slog han sönder och krossade till stoft som han strödde ut på de mäns gravar som hade offrat åt dem. Prästernas ben brände han på deras altare, så renade han Juda och Jerusalem. I Manasse, Efraim och Simeons städer, ända till Naftali, genomsökte han överallt husen. Och sedan han hade brutit ner altarna, krossat asherapålarna och avgudabilderna till stoft och huggit ner alla solstoder i hela Israels land, återvände han till Jerusalem. Nordstammarna hade redan förts i fångenskap, men det fanns en liten kvarleva kvar där. Och där fortsätter Josia också att verka. Vad är det Josia börjar göra här? Nu är det i hans tolfte regeringsår, så hur gammal är han nu? Ja, han måste vara 20 år, eller hur? Om han började regera som 8-åring. 20 år gammal så börjar han med det andra steget i den här reformationen, i den här väckelsen. Och det var att rena landet ifrån avgudarna. Det var året efter Josia började göra det här som Jeremia faktiskt får sin kallelse i Josias 13:e regeringsår. Nu, låt mig ställa er frågan. Tror ni att det här var populärt bland avgudadyrkarna i Israel? Att han gick runt och brände upp alla dessa avgudar. Jag tvivlar på det faktiskt. Och även om det inte var populärt, så tror jag ändå att det var ifrån Gud. Kan det vara så ibland att det kristna budskapet inte alltid känns så bekvämt? Kan det hända? Det kan hända. Det betyder inte att det måste vara obekvämt bara för att vara obekvämt. Men det kan hända att när Guds ord skär i oss, som vi läste i vår inledningstext, så är det som ett tveeggat svärd. Vi ska titta på det lite senare. Men intressant nog så brände han sina avgudar. I Apostlagärningarna 19 så läser vi om en liknande händelse. 19 och vers 19 så står det om Efeserna. När Guds ord kommer till Efesos så står det så här. I vers 18 kan vi börja. Eller i vers 17 till och med. Det blev känt för alla i Efesos, både judar och greker. Alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade övat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. Det är 50 000 dagslöner. Det är ganska mycket. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. Jag blir inspirerad av det här. De brände upp sina trolldomsböcker som de hade. De rensade sina hus ifrån avgudarna. Vad har du för avgudar i ditt liv? Vad har du för avgudar i ditt hus? Att bränna sina avgudar är ett nödvändigt steg i personlig väckelse. Och vad du än har för problem så kommer du inte att få seger över synden innan du är villig att bränna av gudarna. Men vi kan inte förändra på våra egna hjärtan. Det är ett Guds verk. Men du och jag kan bränna våra avgudar. Jag studerade med en man en gång som berättade för mig att Jonathan, jag vill sluta att dricka alkohol. Jag är fast i det här. Kan du hjälpa mig? Och jag berättade för honom att jag kan inte göra det, men Gud kan, rättare sagt. Men vad du behöver göra som första steg är att spilla ut om du har någon alkohol hemma. Jag frågade honom, har du någon alkohol hemma? Han sa, jo, jag har en back utifall att. Och jag sa, den här måste du göra dig av med om du vill få seger. För annars så kommer du springa dit så fort någonting händer. Den här mannen var inte villig att göra det. Han fick inte den seger som han önskade att få. Du kan ta vilken sak som helst i ditt liv. En person som kanske önskar att sluta röka. De kan säga, jo, jag vill sluta. De kanske ber att de ska kunna sluta. Men om de inte tar cigaretterna som är där hemma och kastar dem, så kommer de aldrig att kunna sluta. I mitt eget vittnesbörd så blev jag övertygad om att det var världslig musik som var min avgud. Det var någonting som tog min tid och som vände min uppmärksamhet bort ifrån Gud. Och som gjorde att Bibelns undervisning blev väldigt ointressant för mig. Också världslig underhållning i form av tv-filmer och andra sådana saker som inte var alls uppbyggande för mig. Och jag beslöt mig för att jag måste rensa mitt hus från avgudar. Precis som Josia gjorde här. Han letade i husen. Är vi villiga att leta i våra hus? Är vi villiga att undersöka våra hjärtan? Och lägga bort de avgudar. Kasta bort dem. Vad det än kan vara. Kanske är det filmer som inte borde finnas i ett kristet hem. Alltså sådana filmer som inte borde finnas i ett kristet hem. Jag säger inte att alla filmer är onda. Men kanske finns det vissa av de sakerna som vi har i vårt hem som vi känner att det här är ingenting som passar i ett kristet hem. Kanske är det böcker av det slaget. Kanske är det andra saker som du kämpar med. Kanske har du ett sockerberoende. Rensa då huset ifrån det som Gud manar dig till att göra. Är vi villiga att rena vårt hus ifrån våra avgudar. Det är en viktig del i väckelsen också. Vi ska läsa vidare i andra krönikeboken 34. Och i vers 8 så står det om Josia igen. I sitt 18:e regeringsår, medan han höll på att rena landet och templet, sände kung Josia iväg Shafan, Asaljas son, och stadens ledare Maseja och kanslien Joahas son, för att få Herren sin Guds hus i ordning. Templet hade legat öde. Tempeltjänsterna hade inte haft en hade inte varit upprättade under avfallstiden med Manasse och Amon. Men nu så ville Josia återställa det här igen. Vers 14 så ser vi vad som hände när han började göra detta. När de tog ut pengarna som hade flutit in i Herrens hus, fann prästen Hilkia Herrens lagbok som hade blivit given genom Mose. Då sa Hilkia till skrivaren Shafan: jag har funnit lagboken i Herrens hus. Hilkia gav boken åt Shafan. Shafan bar boken till kungen och lämnade sin redogörelse till honom. De håller på att städa där i templet. Och sen upptäcker de någonting. En gammal bok. Vad är det här? Massa damm på den här. De dammar av den och sen upptäcker de: vad i all sin dar? Det här är ju en underlig bok. Och de för den här boken till kungen. Vet ni, lagboken, eller Bibeln om du så vill, på den tiden, den skulle ligga vid arken, och varje kung som tillträdde skulle skriva en kopia utav den här och skulle läsa den varje dag, både morgon och kväll, under alla sina livsdagar. Men det hade förstås inte gjorts. Det hade försummats. Och det hade till och med gått så långt att man hade glömt bort den här boken, den här lagboken. Och den hade förlorats. Nu hittar man den igen. Och vad händer? Vers 18. Skrivaren Shafan sa också till kungen: prästen Hilkia har gett mig en bok. Och Shafan läste ur den inför kungen. Jag tänker mig nästan, jag vet inte om det var på det här sättet, men jag tänker mig att här så kommer han med boken, och det är nästan som om de inte vet riktigt vad det är för en bok. Och han sa: jag har hittat en bok här, vad är det för någonting? Jag ska läsa lite grann för dig, kungen. Och sen börjar han läsa. Och när han läser den här boken så kommer Guds andes överbevisning över kungen på ett sätt som han aldrig har upplevt tidigare. Han slås utav dess budskap på ett kraftfullt sätt. Vi ska läsa vad som händer. Vers 19. När kungen hörde lagens ord rev han sönder sina kläder, och kungen befallde Hilkia, Ahikam, Shafans son, och Abdon, Mikas, och skrivaren Shafan och Asaja, kungens tjänare, och sade: gå och fråga Herren för mig, för de som är kvar av Israel och Juda, om det som står i den bok som man nu har funnit. Herrens vrede är stor, och den är utgjuten över oss, därför att våra fäder inte har hållit Herrens ord och inte har gjort allt som är föreskrivet i denna bok. Kungen river sönder sina kläder. Han inser: nu är det här ett budskap som skär i märg och ben, så att säga. Han fylls av skräck för det som komma skall. En person berättade för mig nyligen om att hon hade haft en dröm. När hon stod på ett fält, hon fick se ett berg. Och det här berget lystes upp utav härlighet, utav ljus eller eld. Sedan lystes himlen också upp. Hon förstod att det här var Jesu återkomst. Och hon kände en skräck och en fruktan om att inte vara redo för det här som skulle hända. Det kan hända ibland. Hon tittade ner, men såg sen upp i tro, trots sina känslor, och lyftes upp. och mötte Jesus. Och när hon såg Jesus så kom hon ihåg alla hennes fel som hon någonsin hade gjort i hela sitt liv. Hon kastade sig ner inför honom och ville berätta allt fel som han hade gjort. Men hon kunde bara gråta okontrollerat. Jesus sa till henne att det var okej, att hon hade blivit förlåten. Hon kände en frid och en renhet som hon aldrig tidigare hade upplevt. Och det var som om allting var återställt igen. Hon vaknade upp. Och det här hade påverkat henne mycket starkt. För första gången så hade hon förstått vad Guds fruktan egentligen innebär. Hur allvarligt det kristna budskapet faktiskt är. Och det här var precis vad som hände med Josia. Han hade gjort många bra saker, men sen när han läste Herrens bok, när han återupptäckte Bibeln igen, så blev det till och med en skräck över honom. Och han tänkte, vi måste söka Gud för att se vad vi kan göra för att undvika det som komma skall. I Hebreerbrevet 4 och 12 som vi läste, så står det att Guds ord, Hebreerbrevet 4 och vers 12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. När vi läser, om vi vill ha personlig väckelse, så behöver vi ta tid för ordet. Vi behöver läsa ordet och återupptäcka det här. Vissa personer som jag har studerat med har kommit till mig och berättat för mig att Jonathan, jag förstår nu den här röda tråden genom Bibeln. Det är på något sätt levande igen. Och det är en sån fantastisk erfarenhet att få vara med när någon återupptäcker Bibeln. När någon ser att oj, det här är en spännande bok. Och det är någonting som Gud kallar oss till att göra. Ta tid för ordet. Och ibland när vi läser ordet så kan den peka på saker och ting i våra liv som ska skäras bort. Men kom ihåg, som vi sa i vår barnberättelse, Gud vill inte vårt värsta, han vill vårt bästa. Han vill rädda oss ifrån någonting. Så det är det tredje steget i personlig väckelse. Det första är att söka Gud utav hela ditt hjärta. Det andra att skaffa bort avgudarna i ditt hus. Och för det tredje, återupptäck Bibeln. Det sista som jag vill titta på ser vi också i Josias liv. Andra krönikeboken 34:22. Där står det så här. Och Hilkia och de som kungen hade utsett gick till profetissan Hulda, hustru till Shallum, klädkammarvaktaren som var son till Tokehat, Hasras son. Hon bodde i Jerusalem, i nya staden. Och de talade med henne så som de hade blivit tillsagda. Då svarade hon dem, så säger Herren Israels Gud, säg till den man som har sänt er till mig. Så säger Herren, se över denna plats, och över den som bor här ska jag låta olycka komma. Alla de förbannelser som är skrivna i den bok som man har läst för Juda kung. De har övergett mig och tänt offereldar åt andra gudar och väckt min vrede genom alla sina händers verk. Därför ska min vrede utgjutas över denna plats och ska inte utsläckas. Ganska allvarligt budskap ifrån profeten. Låt mig ställa er en fråga. Det här som den här samtida profeten sa, stämde det överens med det som de hade läst i boken? Det gjorde det. Det var precis samma sak som stod. I Moseböckerna där så läste vi att så står det om de förbannelser som skulle drabba Israel om de vände sig bort och följde av gudar. Och profetissan bekräftade att ja, det här stämmer. En sann profet kommer aldrig att motsäga skriften, Utan en sann profet kommer att tala i överensstämmelse med vad skriften faktiskt säger. Men sen kommer hoppet. Vers 26. Men till Juda kung som har sänt er för att fråga Herren till honom ska ni säga. Så säger Herren Israels Gud om de ord du har hört. Eftersom ditt hjärta veknade och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord mot denna plats och mot dem som bor här. Ja, eftersom du ödmjukade dig inför mig och rev sönder dina kläder och grät inför mig har jag också hört dig, säger Herren. Jag ska samla dig till dina fäder. Du ska samlas till den plats, samlas till dem i din grav med frid. Dina ögon ska slippa se all den olycka som jag ska låta drabba denna plats och de som bor här. Och de vänder tillbaka till kungen med det svaret. Gud ger oss inte bara fördömelse, utan han ger oss också hopp. Gud ger oss inte den här skräcken för att vi ska ha den hela resten av våra liv. Utan han ger oss den här skräcken för att visa oss allvaret i budskapet. För att vi sedan ska söka oss till det som verkligen är vårt hopp. Och som är Jesus Kristus. Han vill ge oss frid. Han vill ge oss glädje. Han vill ta bort den fördömelsen, för han bar den på korset. Precis som i den här drömmen som jag refererade till, så vill han förlåta oss alla våra synder. Och han vill ge oss frid och renhet. Varför gick kungen till profeten? Profetissan i det här sammanhanget. Han hade ju läst skriften. Han kunde säga Bibeln och Bibeln alena. Inte någon annan profet ska jag gå och prata med det här. Men han såg att det fanns en vikt i att lyssna även på de profeter som levde samtidigt som honom. Vet ni, jag tror att Gud har gett adventkyrkan en mycket fantastisk gåva i form av en kvinnlig profet. Eller som hon ville kalla sig, Herrens budbärare. Ellen White. Det finns otroligt mycket vishet och inspiration i hennes böcker. Och råd som jag inte har råd att försumma. I allt som jag har läst så motsäger inte det skriften. Utan snarare så ger det mig en större tro till skriften. Och vad Bibeln faktiskt lär. I min egen erfarenhet så läste jag Vägen till Kristus, en av hennes böcker, och det var den som fick mig att förstå hur man lämnar sig till Jesus. Senare så läste jag Den stora striden, eller Från mörker till ljus som den heter nu, som finns här ute om du önskar att titta på den. Och den gav mig en väckelse som inte har slocknat sedan dess. Att få se skriften på ett tydligt sätt. Jag tror att vi gör gott i att även lyssna på Guds profeter. Och det är min fjärde uppmaning. Om vi önskar personlig väckelse så behöver vi först och främst söka Gud i bön. Söka att komma till tillsammans med andra troenden. Och för det andra att skaffa bort våra avgudar ifrån våra hus. Bränna upp dem om du så vill. Återupptäck Bibeln. Ta tid för ordet. Och nummer fyra, lyssna också på Guds profeter. Önskar du personlig väckelse i ditt liv? Önskar du att få mer andligt liv? Låt oss då följa Josias exempel. Låt oss söka Gud av hela vårt hjärta. Låt oss skaffa bort våra avgudar. Låt oss damma av den gamla lagboken. Och låt oss lyssna också på Guds profeter. Vem är villig att göra det här idag? Finns det någon som vill säga, Herre, jag vill ha personlig väckelse i mitt liv. Jag vill följa dessa fyra principer för att faktiskt få en ny kontakt med Kristus. Himmelske Fader, du ser våra händer. Vi sträcker dem upp för att vi längtar efter dig. Vi längtar efter en djupare andlig erfarenhet med dig. Och Herre, om du har talat till oss om vissa avgudar som vi behöver bränna, släpp oss inte, Herre. Fortsätt att mana på oss tills vi följer det. Inte för att ha dåligt samvete, utan för att Vi vet att det är det som kommer ge oss frid. Du vill vårt bästa, Herre. Herre, hjälp oss att damma av boken, lagboken, att återupptäcka dess budskap. Och Herre, hjälp oss också att ta tillvara på det som du har gett i profetians ande. Jag ber om din välsignelse och tackar dig för att du hör oss. För vi ber i Jesu namn. Låt alla säga. Amen.